Programledaren René Nyberg om frågorna hon alltid sökt svar på och den hon aldrig vågat ställa. Det här är Sommar i P1.
Okej, då ska vi se här. Där är hans nummer. Då ringer jag nu då. Gud, jag har lite puls. Faktiskt.
Ja, hej. Mikael här.
Ja, är det doktor Mikael?
Det är det.
Hej, det här är René Nyberg.
Tjena.
Hej, hur är läget?
Jo, det är bra. Det är fint.
Härligt.
Ja.
Du, men det är så här, Mikael, att jag har en fråga som jag har grubblat över i jättemånga år. Och jag vet inte, men jag tror att du kanske har svaret.
Ja.
Men nu undrar jag ju då om jag får ställa den här frågan till dig.
Det går alldeles utmärkt. Jag är inte säker på att jag kan svara på det, men jag ska försöka.
Ja. Men du, först bara, går det bra att jag spelar in det här samtalet för ett radioprogram?
Ja, vilket radioprogram är det?
Det är Sommar i P1.
Spännande.
Okej, då kör vi då.
Jag heter René Nyberg och jag är en kurdisk sjubarnsmamma. Ja, eller ja, det var i alla fall så jag presenterade mig första gången jag stod framför en kamera. Det här var 1991 och min kompis Mats hade nyligen börjat jobba som producent på TV4. En dag ringde han och berättade entusiastiskt att de sökte programledare till den nystartade kanalen. Han tyckte av någon anledning att jag skulle passa perfekt och ville att jag skulle komma på en audition. Jag förstod knappt frågan. Jag hade aldrig varit på en audition och jag hade aldrig haft några ambitioner om att stå på en scen eller framför en kamera. Jag var väl kanske den som gärna höll tal när det var fest och jag ställde i och för sig ständigt frågor till allt och alla. Men programledare på TV? Nej, det kändes mest som något gamla farbröder pysslade med. TV-utbudet under min uppväxt bestod av två kanaler och det spexigaste som erbjöds var programmet Rassel med, just det, Lennart Swahn, Tommy Engstrand och Pelle Berglund. Och dessutom så hade jag nyligen startat upp en antikaffär på Söder i Stockholm, så jag sa nej. Jag sålde gamla prylar och möbler som jag köpte av handlare ett 20-tal mil från stan. När jag kom tillbaka till Hornstull med min fyllda lastbil så stod kunderna ofta och väntade. De hoppade upp på flaket och köpte 50-tals fåtöljer och skänkar från sekelskiftet innan jag ens hade hunnit bära in dem i min affär. Som jag förresten hade döpt till Renaissance. Fyndigt, va? Ja, hur som helst. Jag hade fullt upp och jag trivdes. Men Mats, min kompis, han gav sig inte. Han bad istället sin kollega på TV4 att ringa mig. Och när en främling ber mig om något, ja, då gör jag som jag blir tillsagd. Så en höstmorgon 1991 tog jag lastbilen ner till fyrans lokaler i Storängsbotten. Kollegan, Thomas Alfredsson, som numera är en prisbelönt filmregissör, ställde mig framför en kamera och ville att jag skulle berätta om mig själv. Du kan väl berätta om din uppväxt, var du kommer ifrån, vad du brinner för, sa han vänligt. Det enda stället det brann på var i huvudet på mig. Alltså jag hade alltid ställt frågor till andra om deras liv och jag älskade att få höra vad de hade upplevt, vad de tyckte och tänkte och kände. Men mitt eget liv, det kändes inte speciellt intressant. Och nu skulle jag alltså berätta om mig själv. Framför en kamera. På en audition. Jag bestämde mig där och då för att istället låtsas att jag var en kurdisk sjubarnsmamma. Jag vevade runt i flera minuter om mitt påhittade men väldigt fascinerande liv. Och sen, av någon outgrundlig anledning, så fick jag jobbet. Kom och säg, bambina. Du vill vara stasera. Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Con le mani, con le mani, ciao ciao. Con i piedi, con i piedi, con i piedi, ciao ciao. Pappa satt i soffan framför tvn i gillestugan. Han var alltid lugn och avspänd med ett sådär lite snett leende. Ofta med en Marlboro löst hängande i mungipan. På den vita tjock-tvn så visades bilder från Sovjetunionen.
Hösten 1939 gick järnridån ner mitt i Östersjön.
Journalisten berättar om en Ormsö utanför Estlands kust. En ö där det ända sedan medeltiden bott svenskar men som nästan alla lämnade under andra världskriget.
Sovjetiska inkräktare gjorde livet allt osäkrare för svenskarna.
Reporten ska intervjua de få som är kvar. Plötsligt händer något med pappa. Han sitter inte längre i soffan. Han står upp. Rak, lång och stel och med en stirrande blick. Så säger han att han tror att mannen på tvn är hans pappa. Jag förstod ingenting. Pappa hade inte berättat så mycket om sin uppväxt förutom att han hade flytt från Estland när han var liten och att hans pappa, alltså min farfar, hade dött under kriget. Men nu stod han där och sa att han såg sin döda pappa på tv. Det var där, en trappa ner i gillestugan, som man tittade på tv. Och det var där jag och min bror fick vara på vardagarna. I vardagsrummet fick man orimligt nog bara vara på helgerna. Och när det kom främmande. Främmande, ja, som man på den tiden kallade kompisar som kom på besök, fick sitta både i soffan och äta vid matsalsbordet i vardagsrummet. Men innan de kom så skulle mattfransarna kammas. Och det var min uppgift. Jag hade en stor, glestandad kam. Jag låg på golvet och kammade fransarna på mattan så att de liksom stod i givakt lagom tills det plingade på dörren till Mexitegelvillan i förorten Trollbäcken. Ett av alla de sommarstugeområden som under 70-talet förvandlades till villaförorter. Pappa var timmerman och hade byggt villan själv under ett par år medan vi bodde kvar i höghuset i Högdalen. Jag var 7 år och skulle precis börja skolan när bygget var klart. Jag fick 2 egna rum med valv och trendig väv på väggarna. Men det var källaren som var mitt favoritställe. Där fanns nämligen hobbyrummet och pingisbordet. Jag älskade all bollsport. Jag gick själv till grusplanen på Hanvikens IP och övade skott i ett tomt mål. Och om inte min brorsa var hemma så fällde jag upp halva pingisbordet och spelade mot mig själv. I gillestugan hade pappa byggt en riktig bar. Den såg ut som i en gammal cowboyfilm med barstolar i mörkt trä. På väggen bakom så satte spegeltavlor med spritloggor på. Ibland så dansade vi framför baren, jag och pappa. Han lärde mig bugga till Elvis och dansa foxtrot till Mireille Mathieu. Och jag älskade när han ville dansa. När jag fick stå på hans fötter och följa med i hans steg. Eller när han svingade upp mig i luften med sina starka armar. Men nu stod han där, med öppen mun framför tvn. Och såg ut som att han hade sett ett spöke.
Nästan alla flydde till Sverige. Några hann inte.
Det var en trailer som rullade för morgondagens program Magasinet. Programmet som alltså skulle handla om Ormsö i Estland. Ön som pappa flydde från när han var 6 år. Han hade inte sett sin pappa sedan dess. Och ryssarna hade ju sagt att han hade dött. I trailern så kommer det en man gående med sin ko.
No, we told them a blivit.
Han muttrar och grubblar och försöker binda fast den i ett hus. Det är något med den där mannen med kon. Pappa tittar närmre. Kunde det vara farfar? Pappa föddes på den lilla vackra ön Ormsö utanför Estlands kust. På den tiden så bodde det 3000 estlandssvenskar på ön, som då var lite av ett svenskt sommarparadis. Ormsö påminner mycket om Gotland med böljande ängar, vackra kalkstenstränder och den ståtliga fyren som blinkar ut mot Sverige i väst och mot Estland i öst. Svenskar har bott där i flera hundra år, sida vid sida med estländare. Farfar Johan var en av de svenskar som vuxit upp på ön, och när det var dans i grannbyn så blev han förälskad i den vackra flickan med det bullriga skrattet som spelade sitra, min farmor Agneta. De fick två söner, först Georg, och tre år senare, 1938, kom min pappa Sven. Farfar var sjöman. Han hade tre egna skutor och seglade regelbundet till Gotland och Stockholm för att handla med potatis och slipsten. Han och farmor hade en fin liten gård i byn Kärslet, och hon skötte om pojkarna och jordbruket när farfar var ute på havet. När han kom tillbaka från sina resor hade han ofta med sig en present till farmor som han hade köpt på det stora varuhuset Åhlén & Holm på Ringvägen i Stockholm. De älskade livet på ön och de älskade varann. Men när andra världskriget bröt ut förändrades allt. När Estland ockuperades av Sovjetunionen 1940 tillfångatogs farfar och fördes till arbetsläger i Sibirien. Farmor blev kvar med pojkarna och åren som följde blev svåra. De flesta flydde och av svenskarna på Ormsö blev knappt 300 kvar. Farmor vägrade länge ge upp hoppet om att farfar skulle återvända. Men efter fyra års väntan så tog hon en natt till slut med sig barnen ner till havet. Där i mörkret väntade en liten öppen träbåt som skulle ta henne och barnen över Östersjön till säkerheten i Sverige. Det skulle bli en farlig resa, men farmor visste att det var sista chansen att ge sina barn ett liv i frihet. De undkom ljuset från fyren och soldaterna på land, men pappa berättade att lukten av diesel och rädsla efter många timmar på öppet hav aldrig försvann. När de kom till Stockholm så fick de bo med en annan grupp flyktingar i ett litet rum ovanpå Café Sturekatten på Riddargatan. Farmor hjälpte till att göra smörgåsar i kaféet, och efter en tid fick hon och pojkarna en egen liten lägenhet i Enskede gård. Men så en dag kom ett brev med ryska poststämplar. Det var från den sovjetiska staten som kort meddelade att hennes man Johan hade stupat i kriget. Det hade gått över 40 år sedan de fick det där brevet. Pappa hade vuxit upp hela tiden i tron om att hans pappa var död. Men nu, när han såg den där gamla mannen med sin ko, så vändes allt upp och ner.
I augusti i år fick magasinets Elisabeth Hedborg tillstånd av de sovjetiska myndigheterna att åka till Ormsö. Reportaget sändes i magasinet den 22 september i år. Samma dag på förmiddagen så ringde det en man till vår redaktion. Han hade sett en bild på de här fem svenskarna i TV2 kvällen före i en så kallad trailer för det här programmet. Han presenterade sig som Sven Nyberg, och han sa att han tyckte att han hade sett sin pappa i den där TV-trailern.
En av de där svenskarna var Johan Nyberg, min farfar. Han levde.
See her how she flies, golden sails across the sky. The moon's a hush mistress, the moon can be so cold.
Samma kväll som vi fått veta att farfar levde så samlades vi i gillestugan för att se programmet om honom och hans vänner i Estland. Det var en sån märklig känsla. En blandning av både förväntan och sorg på något vis. Pappa satt på en fotpall så nära tvn. Det var som att han ville krypa in i den.
Nå, när jag var ung så var det så fritt, gå vad du vill. Men nu här, efter kriget så fick man inte resa vad man ville.
Farfar pratade gammelsvenska. Han satt i en prydlig rutig skjorta och intervjuades av SVT-journalisten. Hon frågade honom hur hans liv såg ut innan allt hände.
Hade Johan familj då?
Jo. Två pojkar och far och mor var även.
Och fru?
Ja, frun även, jo. Mm.
Åkte de till Sverige?
Jo.
Jag tror att jag tittade mer på pappa än på programmet. Han var helt tyst. Koncentrerad. Det var nästan som att han trodde att allt bara var en lögn. När det var slut så sa han att han måste få resa dit. Eller hem till sin pappa. Men järnridån genom Östersjön låg fortfarande som en osynlig och ogenomtränglig mur mellan oss och farfar i Estland. Ormsö var dessutom fortfarande en militärö och det krävdes särskilda tillstånd för att få resa dit. Men journalisten Elisabeth Hedborg som hade gjort dokumentären lovade att se om hon kunde ordna så att vi skulle få besöka farfar. Ett par månader senare, den 20 november 1988, så reste vi dit tillsammans med teamet från SVT. Jag var 22, pappa hade just fyllt 50. Det var iskallt när vi klev på färjan i Hapsalu som skulle ta oss över till Ormsö. Men pappa stod ändå utanför bilen hela resan. Jag försökte avgöra om det var ännu en cigarett eller ångan från värmen i hans andetag som skapade röken runt hans anspända ansikte. Han pratade sällan om sina känslor, pappa. Men det märktes att han var orolig.
Känner du dig lite orolig, va?
Mycket.
På färjan intervjuade SVT pappa där han stod på däck i vinterkylan.
Varför då?
Ja, jag kan inte svara på varför. Det är så mycket för mig just nu så att varför jag är orolig, det vet jag inte. Jag känner mig bara lite orolig.
Jag var också orolig. Tänk om pappa skulle bli besviken. Jag trodde att vi kanske skulle möta en ganska bitter gammal man. Farfar borde ju vara arg. Hela hans liv och hans familj hade ju tagits ifrån honom. Vi åkte av färjan och körde sakta på den snötäckta vägen. Förbi den plundrade kyrkan och husen som alla verkade vara övergivna. Vi såg inte en enda människa. Det var helt öde. Men så plötsligt dök en man med en stor pälsmössa upp. Han stod på en liten väg som ledde fram till en stuga där det rök från skorstenen. Där var han. Mannen från TV-programmet. Min farfar. När han fick syn på pappa så sprack han upp i ett stort leende. De kramade om varandra, så där lite försiktigt. Ett helt liv hade gått. Vad säger man?
Allt bra.
Allt är bra, så sa han. Allt är bra. Pappa och farfar stod länge och bara tittade på varann. Och trots den isande kylan har jag nog aldrig upplevt en sån värme som just i den stunden. Det fanns en förundran i blicken. Som den där känslan när ett barn just kommit till världen. Idag känner jag igen den så väl. Där är du. Jag älskar dig. Mer än allt.
Allt bra.
Farfar bjöd in oss i stugan som värmdes upp av vedspisen. Vi fick kokkaffe och färsk komjölk som hade hissats upp ur brunnen där den låg i en kanna av zink för att kylas ner. Det fanns ingen el, inget rinnande vatten. Alltså Ormsö ligger bara 30 mil från Stockholm. Det är så nära, men det var som att vi hade rest tillbaka i tiden, som att den hade stått still i 50 år. Pappa hade köpt en motorsåg i Stockholm som han skulle ge till farfar.
Jag Den är så lätt.
Ja.
Farfar Johan höll i sågen och studerade den. Han var imponerad.
Ja.
Nu får du inte göra Vormsö till ett kalhygge bara, farfar. Gå och såga ner alla träd.
Jag kunde inte släppa blicken på pappa när han visade hur motorsågen fungerade.
När du startar den här, när den är kall, då drar du ut choken. Då drar man ut den när man startar. Och nu när den är varm, då där stoppar ditåt, då öppnar man den ditåt.
Ja, ja.
Och sen...
Det här är en spärr. Så fastnar du så här, då öppnar du.
Jag såg hur han sökte farfars uppmärksamhet, hans uppskattning. Jag undrade vad saknaden hade gjort med honom. Vad den hade gjort med dem, bägge två. I 6 år satt farfar i ett gulagläger i Sibirien. Ett slags koncentrationsläger dit miljontals människor deporterades under Stalins tid. Många avrättades, svalt ihjäl eller fick arbeta sig till döds. Fångarna bodde i tält i 40 minusgrader. På morgonen kom en lastbil för att hämta dem som hade frusit ihjäl under natten. Vi hade bara fått tillstånd att vara på Ormsö i 24 timmar. Och jag hade så många frågor.
Du kan väl börja berätta om... När ni var tvungna att åka till Sibirien.
Och vi levde i presenttält eller så där.
Pressen i tält?
Jo, jo.
Jaha.
Vi hade ingenting.
Oj.
Jag ute var det 45...
Minus?
Ja, 45 till 50 minus. Oj. Och så levde vi i den där tälken.
Ah.
Ja, denna tid. Och varenda morgon så skulle vi gå i arbete. Det kan ingen förstå hur det var. Endast det som...
Var med.
Ja.
Jag var så tagen av allt han berättade. Hur han hade kommit tillbaka till ön efter åren i Sibirien. Och att alla var borta. Och hur han sen hade tvingats arbeta i kolchosen. Och blivit fånge i sitt eget hem. Men han var inte alls arg och bitter som jag hade tänkt. Istället hade han nära till skratt. Han var så vänlig och kärleksfull. Jag frågade om han inte var arg efter allt han hade förlorat. Han sa att han hade varit det till en början, men att han sen hade insett att bitterheten inte tjänade något syfte. De hade tagit hans mark, hans båtar och hans familj, men de kunde inte ta hans livskraft. Just det där tänker jag fortfarande på när livets futtigheter drabbar mig.
Känns det jobbigt att prata om det som var?
Det är så mycket att prata, man vill inte veta från det mer.
Nej.
Det är bäst att det blir lugnat annars.
Efter en stund i farfars stuga kom jag på att vi ju faktiskt hade ett tv-team med oss som var där för att ställa frågor. Jag skämdes och blev tyst. Men då viskade reportern i mitt öra att hon ville att jag skulle fortsätta ställa frågor till farfar. Och när vi reste därifrån så sa hon att jag borde fundera på att bli journalist. Det såddes kanske ett litet frö där om att jag en dag skulle kunna ha det som mitt jobb. Att få ställa frågor.
When I run through beneath dark forest long after this begun. Where
farfar hemma.
Vill du sjunga?
Hej farfar!
Hej frisar!
När muren föll och Estland blev självständigt 1991 fick farfar komma på besök till Sverige. Och vi kunde åka tillbaka till Ormsö. Pappa köpte ett av de där övergivna husen. Det som låg precis bakom farfars stuga. Det var fint att se glädjen hos alla de som äntligen fick återvända hem. Och lyckan hos farfar som fick sin frihet tillbaka.
Allt är bra, men man blir gammal och grå. Och kraften har minskat. Så är det.
Allt är bra, sa han. Allt är bra. Då kunde vi aldrig ana att historien skulle upprepa sig. Att det återigen skulle bli krig i Europa som skulle splittra familjer och tvinga miljontals människor på flykt. Jag vet inte om det går att ta igen förlorad tid. Men jag vet att pappa och farfar var tacksamma för den de fick. Under de här åren fick jag det där jobbet som programledare på TV. Den första tiden behöll jag min affär. Jag hade liksom svårt att ta jobbet på allvar.
Och här har vi vår programledare René Nyberg!
Men efter en tid bestämde jag mig för att lära mig jobbet från grunden. Och efter några år i branschen så startade jag ett eget produktionsbolag. Det första jag pitchade för kanalen var en dokumentärserie. Det var en obeskrivlig känsla när de sa ja. Äntligen skulle jag få berätta spännande historier från verkligheten. Det här var tiden före streaming-eran och det gick knappt att hitta några internationella reportage på svensk TV. I flera år fick jag resa runt och träffa allt från miljardärer till fångar på death row. Och så fanns det ett svenskt fall som jag följde intensivt i tidningarna. Börsbolaget Trustor hade plundrats på hundratals miljoner. Ett av de största ekobrotten i svensk historia. Och den misstänkte hjärnan bakom kuppen, Joakim Påsner, hade flytt landet. I 7 år hade han varit häktad i sin frånvaro och internationellt efterlyst av polisen. Hans ansikte var ständigt på löpsedlarna och tidningarna spekulerade i om han gömde sig i Latinamerika eller i Israel. Eller till och med om han var kvar i Sverige fast med nytt utseende. Joakim Påsner var spårlöst försvunnen. Och så en dag, 2004, när jag stod mitt i en inspelning ringde det på min mobil. Det är väl den enda regeln i tv-branschen. När kameran rullar ska telefonen vara avstängd. Jag ursäktade mig inför teamet och sprang ut i köket. Hej, det är jag som inte är Bengt, sa mannen på andra sidan luren. Det tog ett par sekunder innan jag fattade vad han menade. Vi hade under en längre tid haft en dialog med Joakim Påsners advokat om att få göra en intervju. En dag meddelade plötsligt advokaten att Påsner eventuellt skulle ringa mig och i så fall presentera sig som Bengt. Och nu ringde alltså Bengt. Jag förklarade att jag stod lite dum till och undrade om han kanske kunde ringa tillbaka dagen efter. Ja, okej, sa han som inte hette Bengt och la på. I samma sekund insåg jag mitt misstag. Jag bad alltså just Sveriges mest eftersökte person att återkomma en annan gång. Det blev inte många timmar sömn den natten. Men dagen efter ringde Påsner igen och mitt livs märkligaste uppdrag tog sin början.
Education. What we need is a radio station. All I see is all I get. I stole the music with no regrets. All I want, that's all I need. I'm a thief, I stole the
Efter det där första samtalet med Posner pratade vi dagligen i flera veckor och till slut fick jag beskedet att han skulle ställa upp på intervjun. Jag och två kollegor gjorde ett redaktionsrum hemma hos mig i källaren. Ingen fick ju veta att vi var i färd med att göra en dokumentär om den så kallade Trustor-affären. Och framförallt inte att jag skulle träffa den efterlyste hjärnan bakom plundringen av investmentbolaget. Med neddragna persienner och post-it-lappar på väggen började vi lägga pusslet. Och vi jobbade dygnet runt. Jag skulle med kort varsel få besked om när jag skulle resa för att möta Posner och jag behövde intervjua så många inblandade som möjligt för att få hela bilden innan mötet. Så plötsligt, en sen eftermiddag, fick jag informationen om att infinna mig på Arlanda klockan 06.00 dagen efter. Instruktionerna var tydliga. Jag måste åka helt själv. Jag kommer att tvingas lämna ifrån mig min telefon och jag skulle inte få kontakta någon förrän tidigast 4 timmar efter intervjun. Jag packade en liten väska med kläder, dokumentet med mina frågor och en videokamera. Jag hade fått veta att 2 fotografer skulle finnas på plats för intervjun och att jag skulle få banden direkt efteråt. Men jag ville ändå vara säker på att kunna dokumentera allt. På Arlanda fick jag flygbiljetter till Zürich. När jag klev på planet tittade jag mig omkring för att se att jag inte var förföljd. Jag hade gjort intervjuer med både Ekobrottsmyndigheten och åklagaren i fallet och jag var orolig för att polisen fattat misstankar om att jag skulle träffa Posner. Och precis när det verkade som att boardingen var klar så kom 2 kraftiga män med rutiga skjortor och slog sig ner bredvid mig. En av dem la en plastmapp och en båttidning i stolsfickan framför sig. Tidningen liksom vickade till i manövern. Och då såg jag det. På brevpappret i mappen. Polisens välkända emblem. Jag var på väg för att träffa Sveriges mest eftersökte brottsling. Och bredvid på planet satt nu 2 svenska poliser. Efter en stund frågade en av dem vart jag var på väg. Och när jag dröjde med svaret undrade han med ett flin om det kanske var hemligt. Jag svarade något om att det skulle han få se på tv så småningom. Jag är en usel lögnare, så det var bättre att vara ärlig. Och ja, bara utelämna en del information. Sen berättade han att han och hans kollega skulle på en mässa i Milano för att titta på ny teknik till flygplatser som bland annat skulle göra det svårare för brottslingar att fly landet. Jag sa att jag nog var tvungen att sova en stund. När jag försäkrat mig om att poliserna gått till Milano-gaten klev jag på nästa plan som skulle ta mig till Porto. Där blev jag hämtad av en man vid flygplatsen och körde sen genom Portugal fram till den spanska gränsen. Jag fick sova några timmar på ett risigt motellrum innan jag väcktes i gryningen för vidare färd genom Spanien. Jag hade ingen aning om vart jag var på väg. Men efter några timmar kom jag slutligen fram till Madrid. Det var en rejäl omväg som jag inte rekommenderar. Men där, på ett torg, stod han, Joakim Posner, iklädd en beige rock och med kepsen neddragen i pannan. Han tog med mig till ett hotell där intervjun skulle genomföras. 2 kameramän fanns redan på plats. De filmade inte hans ansikte och Posner var noga med att inte avslöja några detaljer som skulle hjälpa polisen i deras intensiva jakt efter honom.
Om du ändå idag skulle tvingas till en rättegång, vad skulle då, alltså vilka avgörande punkter skulle du då använda till ditt försvar?
Det är polisens våta dröm att jag ska berätta det för dig.
Han berättade hur han ställde sig till anklagelserna, hur han hade lyckats leva under radarn så länge och hur det var att klippa banden med allt och alla i Sverige. Men jag fick ändå inte svar på alla mina frågor på grund av den då pågående utredningen. Men nu är ju brotten som han misstänktes för preskriberade. Så Bengt, om du lyssnar, Jag ses gärna igen. Jag har kvar samma nummer. Jag älskade de där resorna och alla de som på riktigt har något att berätta. Och så alla de som går utanför den där normen som vi andra ständigt rättar oss efter. De som är vilda och fria. Jag har alltid dragits till dem som en magnet. De är allt som jag inte är. De är plus och jag är liksom minus. Som Carolina af Ugglas, sångerskan med den unika rösten, som växte upp i ett adligt, högborgerligt hem, men helt sket i konventionerna. Hon rättade sig till leden och neg som man skulle. Hon var vild och fri redan som barn. Jag känner henne inte, men jag älskar henne för att hon finns. När jag intervjuade henne en gång för några år sedan så sa jag i en paus att du måste tycka att jag är så tråkig. Men då la hon handen på min arm och så sa hon: nej, du förstår, såna som jag behöver såna som du. Kanske är det därför som jag och min man funkar rätt bra ihop. Han är nämligen totalt oberäknelig och jag har ofta ingen aning om vad han tänker, trots att vi har levt ihop i över 20 år. Hans hjärna är lite som ett komplicerat men väldigt roligt dataspel som hela tiden utsätter dig för nya utmaningar. Antingen hakar du på eller så dör du, typ. En jobbig grej är att han alltid vet vad jag tänker. Och det gör ju att han liksom ligger steget före. Jag tror faktiskt att det är en anledning till hans framgång. Han vet ju redan innan vad Tony Irving kommer att svara och har flera sekunder på sig att tänka ut en vass replik. Det är lite krävande, ska jag säga. Men det är aldrig tråkigt. Och det extra fina med såna här människor, det är att de har så starka känslor. Paletten är full av färger och varenda sinne är vidöppet. Dessutom har de ofta en väldigt stark intuition, som till exempel kan ge dem en förvarning om när det är läge att backa. Det där har jag saknat. Jag har alltid litat på de allra flesta, varit ganska godtrogen. Den insikten blev smärtsamt uppenbar i ett förhållande för många år sedan. Jag såg inga varningssignaler förrän det var för sent. Då hade jag helt tappat bort mig själv. Och allt jag trodde att jag visste om mig själv, som att jag skulle gå direkt om jag blev illa behandlad. Men jag var kvar, trots att det gjorde så ont. Kanske är det bara du som har varit med om samma sak som på riktigt förstår. Hur man kan bli så förminskad att det känns som att man nästan inte finns. Efter 2 år fick jag styrkan att lämna honom. Men det skulle ta mycket längre tid att läka ihop. Att sakta våga öppna upp och lita på någon igen. Någon har sagt att man aldrig ska gifta sig med någon som man inte kan tänka sig att skilja sig från. Efter de där åren av övergrepp förstår jag precis innebörden. Och jag har gift mig med 2 väldigt bra människor. Den första skilde jag mig från som fru, men aldrig som vän. Och den andra vet jag att jag kommer älska in i evigheten, vad som än händer. Och nu vet jag också att jag aldrig mer kommer överge mig själv.
Jag har aldrig glömt. Jag har bara låtit det sova. Kanske hade jag inget barn. Och då vill jag att finnas kvar. Jag vill känna att jag levt mitt liv.
David hade hittat en annons på Hemnet, ett gammalt sekelskifteshus i Stockholms skärgård. Han ringde till mäklaren och vi tog båten dit dagen efter. Redan när vi närmade oss den rangliga bryggan så visste jag, här vill jag vara. När jag var liten och bodde i höghuset i Högdalen så fick jag följa med min dagmamma till hennes ställe i skärgården. Ett gammalt hus med såpade trägolv och punschveranda med havet precis utanför. Jag minns inte riktigt. Jag tror att jag bara var där några dagar, men jag vet att jag ändå kände en sån självklar samhörighet med den där platsen. Och kanske utan att jag visste om det så hade jag letat efter den sedan dess. Vi la till vid bryggan och klev i land. Häggen runt huset och äppelträden på gräsmattan stod i full blom och det kändes som att vi hade kommit till Nangijala. Mäklaren hälsade oss välkomna in i huset och berättade att det byggdes 1880. På punschverandan bredvid en gammal gungstol stod ett notställ. Bokhyllan var fylld ända upp till taket av inbundna böcker och på gruset utanför fanns en vitmålad gammal träsoffa omringad av rosenbuskar. Det var som från en gammal film, från en annan tid. Ni vet, från den där tiden när allt var vackert. Husen med snickerier, bilarna som hade mjuka linjer och kromade avgasrör. Jag och David sa i mun på varann att vi var intresserade och undrade om budgivningen redan hade börjat. Mäklaren berättade att det inte skulle bli någon budgivning. Priset var fast och säljaren skulle välja vem som skulle få köpa huset. Jag kan fråga om han är intresserad av att träffa er, sa hon. Det skulle alltså bli någon slags audition. Ja, om vi ens skulle bli kallade. Men senare samma vecka fick vi i alla fall beskedet att vi skulle få träffa ägaren. David satte på sig byxor med pressväck och vit skjorta med någon pullover som jag aldrig hade sett. Själv hittade jag min prydligaste blus och en kjol. Vi såg ut som Jehovas vittnen när vi knackade på hos ägaren i hans lägenhet. Det enda vi visste var att han hette Stig och var 87 år gammal. Tjena, sa han när han öppnade dörren. Han hade slitna jeans, runda glasögon och två urtvättade hoodies utanpå t-shirten. Han var jazzmusiker och så hade han också jobbat med att göra omslag till olika vinylskivor genom åren. Han tittade såklart inte på tv så han hade ingen koll på vad vi pysslar med. Däremot så visade det sig att han hade spelat med Davids morfar, pianisten Gunnar Svensson, eller Helmer Bryd som han kallades. Att vi inte ens kunde spela blockflöjt, det avslöjade vi inte. Men trots vår stela outfit och brist på musikalitet så blev vi några dagar senare kallade till slutaudition. Nu ville Stig träffa oss i huset som vi så gärna ville bo i. Den här gången tog vi på oss mer passande kläder och åkte ut mot skärgården. På vägen dit så pratade vi om vad vi skulle göra för att han skulle välja just oss. När Stig, eller Stickan som han kallades, öppnade dörren och släppte in oss i huset så började jag gråta. Alltså inte hysteriskt på något sätt utan sådär tysta tårar som sakta rullade ner för kinderna. David tittade på mig med förskräckt blick och liksom väste. Nej, det där är för mycket. Du spelar över. Jag kunde inte hjälpa det. Jag hade hittat min plats. För första gången i mitt liv kunde jag se mig själv bli gammal. Jag ville sitta i den där gungstolen på verandan och se barnbarnen springa runt utanför. Då hade jag inte fått några. Men nu... Nu har hon kommit, mitt första barnbarn. När jag träffade en bekant för ett par månader sedan så berättade jag stolt för honom att jag hade blivit mormor. Fy fan, vad hemskt, sa han, som vi kan kalla för Axel. Jag blev först lite paff över reaktionen, men jag fattade ändå vad han menade. Många är ju rädda för att bli gamla, och att bli mormor är ju helt klart första steget mot den där fruktade ålderdomen. Men Nu sitter jag här i Stickans gungstol och ser min dotters lilla flicka ta sina första steg på gruset utanför. Och vet du, Axel, du kan vara lugn. Det är faktiskt helt otroligt.
Du kommer resa dig och gå. Du kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Och vi är stolta, kan du tro. Stolta som få. När vi ser dig med de små. Vi kommer älska dig då.
Pappa tänkte att han och mamma skulle kunna vara mer på Ormsö på ålderns höst. Han hade nog också hittat hem till sin plats vid havet, där hans barnbarn skulle springa runt på gräset utanför. Men det blev inte så. När pappa var 63 så blev han sjuk. Jag minns den där dagen när jag frågade läkaren hur prognosen såg ut och han sa som det var. Det fanns ingenting att göra och de trodde att pappa bara hade några månader kvar att leva. Några månader. Vad gör man med dem? Efter en tid i någon slags hoppfull förnekelse så valde jag att prata med pappa om att han skulle dö. Vi pratade om hans begravning, att han ville att vi skulle spela Ta mig till havet i kyrkan och att vi sen skulle gå till hans favoritkrog på Söder och skåla för honom. Det var hemskt och det var overkligt, men ändå så var det befriande på något sätt att inte låtsas. Och att vi istället försökte ta vara på tiden som var kvar. Det var ju så mycket som han aldrig hade berättat. Hans innersta tankar, vem han var innan jag kom, vad han hade haft för drömmar och om det blev som han hade hoppats. De där sista månaderna så satt jag vid hans säng på sjukhuset varje dag. Jag lärde känna Sven, och det kommer jag vara evigt tacksam för. Det som fortfarande är ett problem för mig, det är att jag har svårt att minnas min friska pappa. Han som byggde huset och buggade framför baren och som kramade farfar så där innerligt. Varenda bild i huvudet är från den där dagen i december 2001 som blev hans sista. Min bror Peter hade kört upp från Göteborg tidigt på morgonen och hela familjen hade varit samlade ett par timmar när pappa försökte säga något. Han kunde inte prata längre och jag försökte förstå vad det var han ville. Efter en lång stund fattade jag. Han ville ha en cigarett. Jag frågade sköterskan om jag fick rulla ut pappa på balkongen, som jag hade gjort så många gånger de senaste månaderna. Men hon sa att det var för omständigt och att han behövde vila. När han vaknar igen går det bra, sa hon. Han fick sin dos med morfin som så många gånger förut. När vi gick ut i rummet så vände jag mig om i dörren för att säga något om att vi skulle ses igen om en stund. Då satte han sig plötsligt upp. Han såg på mig och sen var han borta. För alltid. Jag sov ingenting den natten. Jag tänkte på ciggen. Varför hade inte jag krävt att han skulle få den där ciggen? Det var ju hans sista önskan. Och jag hade inte uppfyllt den. Dagen efter åkte jag till sjukhuset för att hämta pappas saker. En korg med lite kläder, hans plånbok, klockan, ett halvt paket Marlboro och hans tändare. Jag körde genom ett iskallt Stockholm, förbi Tantolunden, där de sålde julgranar. Vid korsningen längre ner vid Hornsgatan så skyndade folk över gatan, på väg hem med kassar fyllda av julklappar. Och till barn fyllda av förväntan. Jag fortsatte upp till Höga Lidskyrkan där pappa skulle begravas. Jag parkerade på kullen framför stenmuren fiskade upp pappas cigaretter ur korgen och klev ur bilen. Okej, pappa. Jag röker den där cigaretten åt dig, sa jag högt. Kyrkan reste sig liksom som en väktare mot vardagen och livet som pågick i husen på andra sidan. Och mot sorgen, som var lika svart som himlen. Det var helt stilla ute. Inte en vindpust. Ändå så såg jag hur de frostiga löven i ett av träden började darra. Som att det skulle blåsa upp till storm. Hela muren var omringad av träd. Men alla andra träd var helt stilla. Alla utom ett. Jag klättrade upp på muren och tog tag i en av grenarna. Jag sa att jag skulle ta hand om mamma. Att allt skulle bli bra med mig och barnen. Och att jag älskade honom. De där sista orden. Som jag inte hade hunnit säga. Jag vet inte hur länge jag stod där, men kyrklockan slog 6 när jag klättrade ner och satte mig i bilen. När jag kom hem och packade upp pappas saker, då hade hans klocka stannat på 6. Jag som alltid velat ha svar på alla frågor kan såklart inte förklara vad det var som hände den där kvällen på kyrkbacken. Ja, pappas klocka hade nog stannat för länge sedan. Det var säkert bara en slump. Och visst, det finns säkert en alldeles självklar förklaring om jag skulle fråga någon biolog eller meteorolog eller vem som nu möjligtvis kan veta varför ett träd i en klunga plötsligt kan börja vaja i den helt obefintliga vinden. Men jag vill inte veta. Jag vill tro att pappa var där och fick den där sista cigaretten. Det ger mig tröst och det räcker. Ja, är det doktor Mikael?
Det är det.
Kunskap är makt, säger en del. För mig är kunskap trygghet. Jag tror att det kanske är därför som jag alltid har ställt frågor till folk. På gatan, i dokumentärer, på bryggor. Och jag har aldrig varit rädd för att fråga. Men det finns en fråga som jag aldrig har vågat ställa. Som har skavt i mig ända sedan pappa gick bort.
Nej, men det är så här, Mikael, att jag har en fråga som jag har grubblat över i jättemånga år. Och jag vet inte, men jag tror att du kanske har svaret.
Under alla de där månaderna som jag tillbringade på sjukhuset så var det alltid en ensamsköterska som kom in i pappas rum när det var dags för smärtlindring. Han fick sin dos, sköterskan gick ut och pappa somnade lugnt. Men den där sista dagen var annorlunda. Då var de 4 personer som kom in i rummet. De ställde sig vid varsin ände av sängen. Och när pappa fick sin dos med morfin så hade han plötsligt kraft att sätta sig upp. Det var då han såg på mig och sen tog sitt sista andetag. Jag tror att det kanske är just det där ögonblicket som gör att jag har svårt att minnas min friska pappa. Och jag har alltid undrat varför han dog just då.
Det jag undrar över, det är om pappa kanske liksom fick en överdos. Alltså om man kanske kan göra så när man vet att slutet är väldigt nära. Och för, alltså för att lindra lidandet för både de som är sjuka och deras anhöriga.
Ja. Jo, så här principen som din pappa utsätts då, kan man väl säga, för palliativ sjukvård. Det är alltså när man har gett upp tanken att bota och man vill bara lindra. Mm. Och då är syftet med medicinen, den här morfinmedicineringen som är så väldigt vanligt, syftet är alltid att lindra. Men, så vi pratar inte om överdoser här, utan han har fått en rimlig dos för att lindra symptom. Men de kan ha effekten, till exempel morfin, att det påverkar andningen. Så att om man ska tro sig då att det kan förkorta livet några minuter till kanske timme eller något sånt där, kan göra. Men avsikten har ju hela tiden varit att lindra symptom som man uppfattar att han har haft. Och då är det inte alls ovanligt att då förändras andningsmönstret och då vaknar man till och blir lite motoriskt orolig och lite förvirrad och sen så dämpas andningen och så dör man.
Mm. Men alltså just för som du säger att det, allt är ju att liksom lindra lidandet. Och är det så då att man kan ge en högre dos då?
Ja, när du säger högre, man ger en tillräcklig dos. Tillräcklig dos för att lindra smärtor. Men vid någon given punkt så blir det då mer än vad hjärnan klarar av. Och så somnar man in lugnt stilla istället. Mm. Så tror jag det går till.
Mm. Är det ett mer liksom smärtfritt sätt att lämna, att få en sån dos som gör att det, att man lämnar av dosen istället för att kroppen själv ger upp?
Ja, det tycker jag. Jag har ju varit med om det här vid tusentals tillfällen. Och syftet är, som jag nu upprepar som ett mantra, att lindra symptom. Var det jag själv som var i den här situationen så vill jag absolut ha en extra dos för att själva döendet ska bli så smidigt som möjligt. Så att jag skulle själv önska att när den tiden kommer för mig att jag får just den typen av behandling.
Mm. Mm. Det tycker jag var skönt att höra. Och veta. Ja.
Jag vet inte om det här samtalet kommer att lindra min smärta och ge mig tillbaka minnena av min friska pappa. Men det har varit skönt att prata om honom, om tiden innan han blev sjuk. Det ska jag göra oftare. Tack för att ni lyssnade. Och förresten, man kanske inte behöver få svar på allt. Det kanske är just det som är tricket. Att hitta tryggheten i ovissheten. Svårt ju. Men som farfar sa.
Allt bra.
Just det. Allt är bra.
Producent Love Lysarides och tekniker Susanne Martinsson. René Nyberg har arbetat med många under årens lopp. En av dem är antikexperten Li Pamp, som har en speciell relation till vissa äldre föremål.
Att lära känna ett gammalt föremål är en sinnlig övning. Inte helt olik en kärleksakt faktiskt. Det gäller att vara lyhörd för signaler och ägna föremålet uppmärksamhet, ömhet och intresse. Uthållighet är en dygd. Erfarenhet kommer med tiden. När död materia talar till en, som en kurvig rokokobyrå till exempel, så är inte hörseln vårt viktigaste sinne, det säger sig självt. De ger inte så mycket ljud ifrån sig, de där gamla möblerna. Men synen.
Sök efter Sommar i P1 med Li Pamp i appen Sveriges Radio Play.